I should like to speak today.
Jag vill idag tala om svårigheter som familjer ställs inför. På senare tid har samhället plågats av en cancer. Jag talar om upplösningen av många av våra hem och familjer. Förvirring och oordning allt för vanliga i samhället. Men vi får inte tillåta dem att förgöra våra familjer. I varje land råder allmänt sönderfall av samhällsstrukturen som ställer den heliga familjeinstitutionen inför nya svårigheter. Ni är alla medvetna om detta, för det finns runt omkring oss. Regeringar utövar mindre och mindre moralisk myndighet. Så de institutioner som främjar ett rättfärdigt levnadssätt är huvudsakligen kyrkan och familjen. Familjerelationen, far, mor och barn, är den äldsta och mest bestående institutionen i världen. Den har överlevt alla geografiska och kulturella förändringar. Eftersom äktenskap mellan man och kvinna är ett naturligt tillstånd som förordnats av Gud, undervisade profeten Josef om att äktenskapet var en himmelsk institution upprättad i Edens lustgård och att det är nödvändigt att vigseln förrättas genom det eviga prästadömets makt. Det är ett oeftergivligt moraliskt krav. Under alla omständigheter är äktenskapet jordelivets viktigaste beslut. Man bör inte gifta sig bara för att bli gift. Mogen förberedelse krävs för att ta på sig det viktiga ansvar som hör samman med denna heliga relation. Äktenskap kräver också tro. Tro på sig själv. Tro på sin äktenskapspartner. Och tro på Herren. Det kräver också båda parternas fullständiga hängivenhet. Den första händelsen för att bilda familj är att gifta sig. Motvilligheten hos vissa att gifta sig tycks öka i hela världen. Giftermålsfrekvensen i Förenta staterna minskade mellan 1970 och 2001 från 76% till 45%. De viktigaste faktorerna bakom minskningen är ungdomar som väntar med att gifta sig, större andel av den vuxna befolkningen som aldrig gift sig, samt ökning av samboförhållanden. Giftermålsfrekvenserna i fyra redovisade sydamerikanska länder har dramatiskt minskat under det senaste årtiondet och har också sjunkit dramatiskt i de flesta europeiska länder under flera decennier. Studier visar emellertid att sannolikheten för att sista dagars heliga gifter sig är större än för befolkningen övrigt, samt också att människor som gifter sig i allmänhet lever längre och har bättre hälsa och ett lyckligare liv än de som inte gör det. Det centrala i en lycklig familj är båda föräldrarnas fullständiga hängivenhet mot varandra. Beträffande sexuellt förhållande är Herrens lag. Avhållsamhet före äktenskapet och trohet därefter. Som det fastställs i familjen, ett tillkännagivande för familjen. Den heliga fortplantningsförmågan ska endast användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru. Olyckligtvis håller äktenskapet på att värderas allt lägre. Sammanboende är nu vida accepterat på många platser som ett alternativ till äktenskap. Sammanboende ses ofta som ett försöksäktenskap med små förpliktelser. Sedan 1960 har det i Förenta staterna skett en 760-procentig ökning av ogifta par som bor tillsammans och uppgick till 3,8 miljoner par år 2000. De flesta samboförhållanden avslutas utan äktenskap och är relativt korta. Statistiken visar att det är mycket vanligare att sammanboende par bryter sitt förhållande än att gifta par gör det. Vissa representativa länders statistik visar också att skilsmässoprocenten ökar. Experter beräknar att omkring hälften av kvinnorna i Förenta staterna kommer att uppleva en skilsmässa någon gång i livet. En annan oroande statistik är att födslar utanför äktenskapet ökat med 158%. Något som också oroar är den ändrade attityden till syftet med äktenskapet. Fler och fler ungdomar ser äktenskapet som en relation mellan makarna avsedd att tillfredsställa vuxna känslomässiga behov snarare än en institution för att frambringa och fostra barn. Strävan efter sådana förhållanden kan mycket väl försvaga äktenskapet som en institution för att uppfostra barn. En annan oroande svårighet för familjen är att barn värdesätts allt lägre. I många delar av världen skaffar man allt färre barn. Abort är väl det tydligaste tecknet på att makar inte vill ha barn. Det beräknas att en fjärdedel av alla havandeskap i världen avbryts med framkallad abort. Frekvensen varierar från upp till nästan 50% i Europa till ungefär 15% i Afrika. Fullständig tillit till varandra berikar i hög grad ett äktenskap. Ingenting är mer förödande för denna ömsesidiga tillit än otrohet. Äktenskapsbrott kan aldrig rättfärdigas. Ibland överlever äktenskap denna destruktiva erfarenhet och familjer bevaras. Men för det krävs att den kränkta partnern har tillräckligt stark oförbehållsam kärlek för att förlåta och glömma. Det krävs att den felande parten till det yttersta söker omvända sig, ödmjukt söker förlåtelse och verkligen överger det onda. Trohet mot vår livskamrat bör inte enbart vara fysiskt utan också mental och andlig. Flört är aldrig oskadligt och svartsjuka hör inte hemma i ett äktenskap. Äktenskapspartnern måste undvika också att det onda visar sig genom att hålla sig undan från varje tvivelaktig kontakt med någon person som de inte är gifta med. Dygd är det starka lim som håller samman äktenskapet. Herren sa, du ska älska din hustru av allt ditt hjärta och hålla dig till henne och ingen annan. Varje löfte som ges av en man och en kvinna i en vigselceremoni, särskilt en tempelbesegling, är ett av de viktigaste förbund vi kan ingå. Heliga förbund måste alltid hållas. De svårigheter som familjerna ställs inför i vår tid är många och stora. Våra familjerelationer behöver varje skydd som kan upprättas. Och att hålla heliga förbund är ett mäktigt försvar. Nehemja i Gamla testamentet byggde en mur så att det inte längre fanns någon spricka i den för att skydda Jerusalem. Hans fiende bad honom komma ner från muren därför att de ville skada honom. Nehemja stannade kvar på muren och sa, jag kan inte komma ner från muren. Varför skulle arbetet få stanna av? Vi kan inte bygga murar av sten och tegel runt våra familjer, men vi måste ständigt sätta säkerhetsanordningar runt dem för att skydda dem. Dessa säkerhetsanordningar kommer att ge skydd. Låt mig nämna tre sätt att skydda och stärka våra familjer. Ett av dessa är familjebön. Herrens ande inbjuds genom bön och harmoni i hemmet. Föräldrarna bör lära sina barn att de är Guds barn och att de bör be till honom dagligen. Att be tillsammans som familj är en sammanbindande erfarenhet. Yngre barn kan lära sig hur man ber då de hör sina föräldrars och äldre syskons böner. Mitt eget hjärta och sinne fängslades som ung pojke i min farfars böner. Hans stora familj knäböjde morgon och kväll före måltiderna. På den tiden tyckte jag att hans böner var alldeles för långa. Han hade mycket att be om. Han var bonde och ranchägare. Det var under de svåra depressionsåren och det var en fruktansvärd torka i landet. hans boskap svalt, han hade många munnar att mätta, men hans böner var så innerlig och hans tro så stor att jag var övertygad om att Herren skulle hjälpa honom och att allt skulle gå väl. Och det visade sig slutligen att det blev så. Enskilda böner och familjeböner är oumbärliga för personlig lycka och familjelycka. Den andra säkerhetsanordningen är hemafton varje vecka. Hemafton är till för oss alla, oavsett vilket skede av livet vi befinner oss i. Syster Faust och jag finner att hemafton är annorlunda för oss nu än vad den brukar vara med våra barn och barnbarn omkring oss. Nu använder vi större delen av tiden att studera skrifterna tillsammans. För några veckor sedan läste vi under vår hemafton våra patriarkalska välsignelser och försökte förstå vilket arbete vi kanske ännu har kvar att utföra. Vi fann att vi fortfarande har mer kvar att göra. Vissa familjer har kommit bort från detta viktiga möte. Vi bör göra allt vi kan för att göra måndagskvällarna fria från varje annan konkurrerande aktivitet. Likt lim binder oss hemaftonen tillsammans som familjer. Lektionerna bör vara lärorika och engagera familjemedlemmarna i en avspänd atmosfär där man uttrycker sin kärlek. Vi bör på något sätt försöka engagera var och en med undantag för spelarna i våra hemaftnar. Små barn kan delta genom att sjunga sånger. Äldre barn kan få i uppgift att förbereda och undervisa hela eller en del av lektionen. Andra familjemedlemmar kan hjälpa de yngre barnen att förbereda något. Alla bör inbjudas att ställa frågor om sånt de har tänkt på i sina egna evangeliestudier eller i lektionen. Hemafton är också en tid för att skriva in familjeaktiviteter i kalendern så alla vet vad som förväntas av dem. Det är en stund då missförstånd kan klaras upp. Det är också en stund för att uppmuntra familjemedlemmarna att utveckla sina talanger och söka få nya färdigheter. Den tredje grundläggande skyddet är studier som familj och egna studier av skrifterna. Detta kräver en viss planering och disciplin av föräldrarna av alla barnen. Vi måste hjälpa våra barn genom att stärka deras tro och öka deras insikt. En ung dam som nyligen gift sig i templet talade om värdet av skriftstudier i sin familj då hon växte upp. Hennes mor brukade pingla med en stor kobjälla klockan 5 varje morgon för att väcka familjen för studier i skrifterna. Hon hade känt sig butter och tänkt att den här dagliga exercisen var en slöseri med tid. Men ändå fortsatte rutinen från hennes barndom in i vuxenlivet. Då hon ser tillbaka förstår nu den här unga kvinnan att den här tiden av studier i skrifterna tillsammans som familj skapade ett viktigt mönster som hon och hennes syskon fortsätter att följa i sina egna familjer. Under dessa studiestunder fick hon långsamt men säkert ett vittnesbörd om evangeliet. Under dessa formbara år fick hon också eviga band till sina föräldrar och till vart och ett av sina syskon. Personliga studier av skrifterna och skriftstudier i familjen är en livstidsprocess. Barn kanske har svårigheter med vissa ord i skrifterna, och då bör föräldrar och äldre syskon ägna tid åt att gå igenom och förklara några av de svåra skriftställena. Det bör förklara hur skriftställena kan tillämpas på deras nuvarande omständigheter. Goda vanor att studera evangeliet kan ta flera år att fast etablera i familjer. Det kommer inte bara av sig själva. Sådana studievanor bidrar till att skapa en skyddande mur som familjerna kan förtrösta på och hjälper dem hålla ihop. Syster Faust och jag såg nyligen vårt senaste barnbarns barn. Jag höll henne i mina armar för första gången. Jag förstod att den här kära lilla flickan har så många saker som måste lära sig att klara av så att hon kan få ett lyckligt liv. Den bästa platsen för barn att lära sig vad som är viktigast i hemmet. För hemmet är den plats där den största kärleken finns. Föräldrar har befallts att undervisa sina barn om läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens son och den heliga andens gåva. För att klara påfrestningar i livet måste våra barn ha vittnesbörd om frälsaren som världens återlösare. Det behöver undervisas om att det en dag ska stå till svars inför Herren och för sina handlingar i detta liv. Det måste också undervisas om Herrens plan för sina barns lycka. Det innebär att de behöver ha kunskap om att Gud älskar dem, att vi levde tillsammans med honom innan världen fanns och att vi var och en kan återvända till honom genom hans sons Jesu Kristi mission. För att klara livets svårigheter behöver våra barn också få en utbildning. Föräldrarna bör tillrättavisa i kärlek och rättfärdighet. Barn kan inte tvingas till lydnad. Som president Hinckley har sagt, det finns ett behov av tillrättavisning i familjer. Men tillrättavisningar med hårdhet, disciplin med grymhet leder ofrånkomligen inte till förbättring utan snarare till agg och bitterhet. Den botar ingenting utan försvårar bara problemet. Den motverkar sitt eget syfte. Vår bästa metod för att tillrättavisa barn när de har gjort något orätt är genom bestämdhet, kärlek, tålamod, vänlighet och övertalning. Enligt min bedömning har kyrkans medlemmar det effektivaste botemedlet mot samhällets sönderfallande familjeliv. Det är att män, kvinnor och barn hedrar och respekterar både fäders och mödrars gudagivna roller i hemmet. Då de gör det befrämjas ömsesidig respekt och uppskattning bland kyrkans medlemmar av den rättfärdighet som finns där. Jag är medveten om att det finns ensamstående föräldrar som uppfostrar barn. Därför vill jag upprepa det visa råd som getts av Elster John B. Dixon. Han skrev, när det idealiska hemförhållandet med en far och en mor inte finns, då måste vi göra det bästa vi kan för att erbjuda prästadöms organisationsstöd. Men vi får inte tränga undan föräldrar i deras viktiga roll. Jag inser också att det ibland är nödvändigt för kvinnor att arbeta utanför hemmet för att försörja familjen. Under en presskonferens den 13 mars 1995 då det nya första presidentskapet tillkännagavs frågade reportrar om arbetande mödrar. President Hinckley svarade, gör det bästa ni kan och kom ihåg att det största tillgångar ni har i denna värld är det barn ni fött till världen och som ni har ansvaret att ha vård och omsorg om. Det finns många fäder som är djupt engagerade i sina barns omvårdnad. Men det finns ett växande antal män som är oengagerade eller som saknas helt i sina barns liv. För män som är fäder till barn utanför äktenskapet eller som lever i samboförhållande istället för äktenskap är sannolikheten mycket mindre än för gifta män att det ger den fortgående och ständiga omvårdnad och det stöd som barn behöver. Gud har upprättat en vägledande myndighet för de viktigaste instruktionerna i världen. Denna vägledande auktoritet är prästadömet. Prästadömet ger välsignelser från Gud till alla medlemmar genom de tjänare som han har utsett. Genom denna prästadömets myndighet kan alla medlemmar välsignas genom hemlärare, kvorumpresidenter, biskopar, fäder och alla andra rättfärdiga bröder som har ansvar att handha Guds rikets angelägenheter. Prästadömet är den rättfärdiga kraft och det inflytande genom vilket pojkar lär sig i sin ungdom och under hela sitt liv att hedra kyskhet, att vara ärliga och flitiga och att få respekt för och försvara kvinnlighet. Prästadömet har ett tyglande inflytande. Flickor får lära sig att de kan få många av sina önskningar uppfyllda genom dess inflytande och makt att välsigna. Det viktiga besegningsnycklar som återställdes över Elia och omtalas av Malaki används genom prästarövet. I rättfärdiga familjer vänder det fädernas hjärtan till barnen och barnen till fäderna på det att icke hela jorden skulle hemsökas med förbannelse. Den här beseglande kraften som förlenats av Elia visar sig i familjerelationer, i egenskaper och dygder som utvecklas i en miljö med omvårdnad och omsorg och i kärleksfullt tjänande. Vi måste stärka Elias mission att vända fädernas och barnens hjärtan till varandra. Templets förordningar blir kraftfulla och åstadkommer det som är gott endast i den mån som det visar sig i vårt dagliga liv. Detta är det band som sammanbinder familjer och prästadömet bidrar till att utvecklas. Jag uppfordrar fäder, äkta män, hustrur och barn att hedra och respektera prästadömets välsignelser. Genom att göra det kan det bidra till att bota en del av den cancer som plågar våra samhällen och tränger sig in i våra familjer. Jag hoppas och ber att fäderna kan läras att ära sina prästadömskallelser som familjepatriarker och att systrarna ska besignas i sin viktigaste uppgift, moderskapet, och att de tillsammans ska få erfara de belöningar som utlovas av vår himmelske fader. Och jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.